Good morning.
God morgon.
It's a blessing for me to be with you this morning.
Det är en välsignelse för mig att få vara här och se den här morgonen.
My name is Christo, as they had mentioned, and I'm from South Africa originally.
Jag heter Christo, som det har sagts här, och jag kommer ursprungligen ifrån Sydafrika.
And I grew up in Pentecost, so it's a blessing to be in a Pentecostal church here in Sweden today.
Och jag växte upp inom pingströrelsen, så det är ju fantastiskt att få vara i en pingstkyrka här idag.
Now, if this was a Pentecostal church in typical Africa, it would have been a little bit more lively today.
Om det här hade varit en typisk pingstkyrka i Afrika, då hade det kanske varit ännu lite mer livat här idag.
But I will try to behave myself.
Men jag ska försöka behärska mig.
I'm going to ask that you, if you want to open your Bible, turn in scripture with me to 1 Peter, and in the 3rd chapter, I will be reading from the 8th verse all through to the 17th verse.
Om ni vill slå upp era biblar så ska vi läsa tillsammans ifrån 1 Petrus brev. Och vi ska läsa i 3:e kapitlet från vers 8 till 17. Och jag läser det här på svenska. Till sist, ni ska alla leva i endräkt och inbördes förståelse, i broderskärlek, barmhärtighet och ödmjukhet. Löna inte ont med ont eller skymf med skymf, utan tvärtom, välsigna. Till ni är själva kallade att få välsignelse. Den som älskar livet och vill ha goda dagar, han ska avhålla sin tunga från det som är ont och sina läppar från svekfulla ord. Han ska undvika det onda och göra det goda. Han ska sträva efter att hålla fred, ty Herrens ögon ser de rättfärdiga och hans öron hör deras bön. Men han vänder sig mot dem som gör det onda. Vem kan göra er något ont om ni arbetar för det goda? Om ni också får lida för rättfärdighetens skull är ni saliga. Var inte rädda, låt dem inte skrämma er. Men Herren, Kristus, ska ni hålla helig i era hjärtan. Var alltid beredda att svara var och en som kräver besked om ert hopp. Men gör det ödmjukt och respektfullt, i medvetande om er goda sak, så att de som talar illa om ert fromma liv i Kristus får skämmas för sitt förtal. Bättre lida för goda gärningar, om det är Guds vilja, än för onda.
Thank you. Now, if you read through scripture often, you will realize that Peter was an interesting guy.
Om ni läser en hel del i Bibeln så kommer ni upptäcka att Petrus var en rätt så intressant kille.
And I think if you were to roll back 2000 years ago and picture Peter.
Och om ni skulle försöka ge er själva 2000 år tillbaka i tiden och föreställa er Petrus.
He probably was something like a South African or an Afrikaner like myself.
Så är han nog ganska lik en sydafrikan eller en afrikaner som jag själv.
He wasn't too well schooled and he spoke in short sentences.
Inte så välutbildad, talar i kort med korta meningar.
And he probably put 7 ideas into 5 sentences on top of that.
Och sen la han förmodligen in en massa olika idéer i de här olika meningarna.
And even just this portion of this letter is loaded with detail.
Kan du få upp den lite här? Säg det igen.
All right. So even this portion of the scripture is loaded with detail.
Så även om den här delen vi just läste i skriften är väldigt fullpackad med detaljer.
But there's a portion that I want to focus on specifically this morning.
Så finns det en del där som jag vill fokusera särskilt på idag.
And so he says in verse 15, instead you must worship Christ as Lord of your life.
Han säger där i vers 15 att istället så ska ni hålla Herren helig i era hjärtan.
And if someone asks you about your hope as a believer,
om någon frågar er om ert hopp som troende,
always be ready to explain it.
Var alltid redo att förklara det.
But do this in a gentle and a respectful way.
Men gör det ödmjukt och respektfullt.
And so what Peter is saying here is that we as Christians should always be ready to say what we believe and why we believe it.
Och Petrus säger ju här att vi som kristna ska alltid vara beredda att tala om vad det är vi tror på och varför.
And so, you know, I think we often as Christians, when we in a church and we participate in things, we think it's okay just to be part of the family.
Vi tänker ofta som kristna kanske att när vi är delaktiga i församlingen och i gudstjänsten så tänker vi att det är okej att bara vara med.
And because it's so intimidating, we shy away from sharing what we believe with other people.
Och därför att det är så bekvämt och smidigt så kanske vi backar lite grann från att dela det här med andra människor.
Or maybe it's a bit easier here in Sweden than it is in Africa.
Eller också är det kanske lättare att göra det här i Sverige än i Afrika.
When I came to know people in Europe, I realized that they are an interesting kind of people.
När jag började lära känna människor i Europa så insåg jag att de är intressanta människor.
They can look at you and then they can see straight through you.
De kan se på dig och sen så ser de rakt igenom dig.
And you can greet them and they will not even notice.
Och du kan hälsa på dem och de märker inte ens.
In Africa, as I think some of our church members from Africa will know, everyone greets everyone.
Och i Afrika, som en del av våra besökare här idag säkert vet, så hälsar alla på alla.
And you know, that's something that God actually expects from us.
Och det är någonting som Gud faktiskt förväntar sig av oss.
In the way that we come across, people need to pick up that there's something different in our lives.
Som vi uppfattas av människor, så måste människor uppfatta att det är någonting annorlunda i våra liv.
And so when I think back about my life as a young Pentecostal boy,
och när jag tänker tillbaka på mitt liv som en ung pingstpojke,
I remember the old people always talking about your testimony.
Så kom jag ihåg hur de äldre människorna alltid talade om ditt vittnesbörd.
And I wondered, what do they mean with this word testimony?
Och jag funderade på, vad menar de med det här vittnesbörd?
Because I always thought, you know, that's when you sit in court in a hearing and you have to give testimony about something wrong that happened.
Och jag tänkte att det är ju när man sitter i domstolen och ska berätta om vad som har hänt, vittnesmål på svenska, samma på engelska.
And then over time I realized, but your testimony is actually how you live and how you act, how you come across to other people.
Men sen insåg jag det här, att ditt vittnesbörd är faktiskt det här hur du uppfattas av andra människor, hur ditt liv avspeglas.
And people read you like a book.
Och människor läser dig som en bok.
Even without you saying a word.
Utan att du säger ett ord.
Now, I want to spend a few minutes on the lives of a couple of people that we read about in scripture.
Jag ska tillbringa en liten stund här nu med att berätta lite grann om ett par personer vars liv vi läser om i skriften.
And the first one I want to stop at for a moment is a young man called Joseph.
Den första vi ska nämna är en ung man som heter Josef.
Now you can think about Joseph probably in the way that I experience something in my house at the moment.
Ni kan tänka på Josef och det kommer att likna någonting som det kanske ser ut i mitt hem just nu.
I have two teenage boys in my house.
Jag har två tonårspojkar i huset.
My oldest is 16 and the youngest is 13 years old.
Den äldre är 16 och den yngre är 13.
And for all of you, those of you who've had children, you know when kids get to teenage, something changes.
Och för alla er som har eller har haft barn så vet ni att när de hamnar där i tonåren så är det någonting som förändras.
They somehow develop an opinion about every single thing.
På något sätt så utvecklar de en åsikt om varenda liten sak.
And they suddenly make you aware how little you know and how much they had learned in such a short space of time.
Och de får dig att veta också hur lite du själv vet och hur mycket de har lyckats lära sig på så kort tid.
And so here you have this young man in an extended and a big family.
Och så har du nu den här unge mannen i en lite större familj.
He has 10 older brothers, and I know there were a few sisters as well.
Han har 10 äldre bröder och några systrar.
And this guy is a teenager and he's annoying his brothers.
Det här är en tonåring och han är väldigt störande för sina bröder.
And as if it's not bad enough, he's the apple of the eye of the father.
Och om inte det var nog så är han dessutom faderns ögonsten.
If you're a Dutchman like me, then what I'm going to say now makes more sense, but all of his brothers had brown eyes.
Om man är holländare som jag så låter det här mycket rimligare, men alla de här hade bruna ögon.
And Joseph must have been a Swede because he had blue eyes.
Och Josef måste ha varit svensk för han hade blå ögon.
So he was the blue eye of the family.
Så han var de med blåa ögon i familjen.
And this goes on long enough to the point where the brothers decide we need to get rid of this man.
Och det här går så långt att bröderna bestämmer sig för att vi måste bli av med honom.
And one day they get the opportunity and they sell him off to a band of Ishmaelites.
Och en dag får de chansen och de säljer honom till en grupp med ismaeliter.
And this young man lands in a country far away from his people and his culture.
Och den här unge mannen hamnar i ett land långt bort från sin släkt och sin kultur.
And he becomes a slave in a rich man's house.
Och han blir slav i en rik mans hushåll.
And I've often thought to myself, if that had to happen with me, what would I do?
Och jag har ofta tänkt på det, om jag hade råkat ut för det, vad skulle jag ha gjort?
And I think I may have been, or I may have tried to be the laziest slave available.
Och jag tänker att jag skulle nog ha försökt vara den lataste slaven någonsin.
Because he wasn't getting paid for it.
Han fick ju inte betalt för det.
He just had to do it.
Han var bara tvungen att göra det.
But Joseph had something about him that was different.
Men Josef hade någonting i honom och med honom som var annorlunda.
And he goes into this difficult environment with a different approach to life.
Så han kommer in i den här svåra situationen med en annorlunda attityd till livet.
And soon he gets noticed for his testimony.
Och snart så lägger man märke till honom tack vare hans vittnesbörd.
To the point where his owner makes him the boss over everything he owns.
Till den punkt där hans ägare gör honom till chef över allt.
Just as it goes in those instances, the wife notices this young man.
Och som det brukar vara i såna där berättelser så lägger frun märke till den här mannen.
And soon she has plans for this young man.
Och snart har hon planer för den här unge mannen.
And the result of that is that Joseph lands in prison.
Och resultatet av det blir att Josef hamnar i fängelse.
Now, I think all of us know the story of Joseph and how he ended up being the second in command of the kingdom of Egypt.
Och jag tror att ni känner ju alla till berättelsen om Josef och hur han sedan hamnade i en position där han var den näst högste i Egypten.
And so all throughout life he lived from that testimony that was in him as a young man.
Så genom hela det här livet så levde han ut det här vittnesbördet som fanns i honom sedan han var en ung man.
Let's go to a different young man.
Låt oss gå vidare till en annan ung man.
It's a few hundred years later and the young man Daniel is in Babylon.
Och det är ett par hundra år senare och den unge mannen Daniel befinner sig i Babylon.
And same thing, he's away from his people, he's away from his culture.
Samma sak, han är borta från sin familj, borta från sin kultur.
And he's confronted with quite a few options.
Och han ställs inför ganska många vägval.
And he has the opportunity to mingle with the elite in the kingdom of Nebuchadnezzar.
Och han har möjligheten att röra sig bland kungligheterna kring Nebukadnessars hov.
Now think about this for yourself. Just a few weeks ago you were captivated in your country and now you've been given the opportunity to mingle with the rich people.
Tänk dig bara själv om det skulle vara så här att ni är fångar i ett land och sen så har ni möjlighet att umgås med de som styr.
It would make sense to do whatever they want from you.
Det skulle ju vara rätt så kanske klart val att ändå göra som de säger, de som styr över dig.
But this young man and his friends are from a different inclination.
Men Daniel och hans vänner, de kommer från ett sammanhang där man har en annan ingång.
And if you read through the book of Daniel, you see snapshots of his life over the best part of 70 years.
Och om man läser genom Daniels bok så ser man där olika glimtar som kommer från 70 år av hans liv.
And you see this man sticking to what he believes in every situation.
Och man ser hur den här mannen håller fast vid det han tror i varje situation.
He lives his testimony according to what he believes.
Han lever ut sitt vittnesbörd i enlighet med det han tror.
I'm going to go a few hundred years into the future again.
Ytterligare ett par hundra år framåt i tiden.
Until we get to a young man named Paul.
Så kommer vi till en ung man som heter Paulus.
This Paul was not away from home.
Han var inte borta hemifrån.
But he was in an interesting environment.
Men han befann sig i en intressant sammanhang.
He grew up as a bright young man and he was schooled in the law of the Jews.
Han växte upp och han var en skärpt ung man och han blev skolad i den judiska lagen.
And actually to the point where he had become an activist for what he believes.
Till den grad att han blev en aktivist i allt detta som han trodde på.
And he looks at this new movement that's picking up speed and he hates them for what they believe.
Och han ser den här nya rörelsen som börjar få luft under vingarna och han hatar det han ser.
And we know how he pursued the people even in different cities to do them harm for what they believed.
Och vi vet att han förföljde ju människor till olika städer och ville ju verkligen skada dem.
And then God changes his life.
Och sen så förvandlar Gud hans liv.
And he lives from then on with a changed testimony.
Och därifrån den punkten så lever han sitt liv med ett annat vittnesbörd.
The change in his life is so impactful that he even gets a new name.
Kraften, alltså förändringen är så kraftfull att han till och med får ett nytt namn.
And he offers up all the future career prospects that he had.
Så han ger upp alla de framtida karriärutsikter som han skulle kunna haft.
But you read through the book of Acts and you see his testimony play out over the next 30 or 35 years.
Och vi kan läsa genom hela apostlagärningarna hur hans vittnesbörd spelar en jättestor roll under 30-35 år.
And through him living his testimony, he probably impacted the church for the next 2000 years.
Och genom sitt vittnesbörd så har han med största säkerhet påverkat hela den kristna kyrkan under de kommande 2000 åren.
So do you follow what I'm getting at?
Så hänger ni med på vad det jag försöker fånga?
The concept of your testimony?
Alltså hela konceptet, tanken av ditt eget vittnesbörd.
I'm not saying that all of us are Josephs or Pauls or Daniels.
Jag säger inte att vi alla är eller ska vara som Paulus, Daniel, Josef.
But what I am saying is that you have your own testimony in Christ.
Men det jag säger är att du har ditt eget vittnesbörd i Kristus.
And that God expects from us to take that testimony and use it to share his gospel, his good news with the world.
Och att Gud förväntar sig av oss att vi ska använda det vittnesbördet för att dela de goda nyheterna om hans son med världen.
Now I'm going to ask Anders to read for us verse 11 of chapter 12 in the book of Revelation.
Vi ska läsa vers 11 i kapitel 12 i Uppenbarelseboken. Uppenbarelseboken 12 och 11. De har besegrat honom genom lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord. De älskade inte sitt liv mer än att de kunde gå i döden.
Do you pick up something there?
Hittade ni någonting där?
John writes about the word of their testimony.
Det står om deras vittnesbörds ord.
So it's not a silent movie, it is the word of the testimony.
Det är alltså inte en stumfilm, utan det är deras vittnesbörds ord.
And the word of your testimony is part of your salvation in Christ.
Och ditt vittnesbörds ord, det är en del av det, är din frälsning i Kristus.
When Jesus was just at the point of ascending back to heaven.
När Jesus stod där och han skulle precis lyftas upp till himlen igen.
And we read in the book of Matthew 28 and verses 19 and 20 him talking to his disciples.
Och vi läser om i Matteus 28, 19 och 20 om hur han talar till lärjungarna.
And he's saying to them, and it was definitely not just the 11 or the 12 that he was speaking with.
Och han talade där till dem, och det var säkerligen inte bara de 11 eller 12 som var där just då.
He's saying to his broader group of followers something very important.
Så han säger där till en rätt så stor grupp av efterföljare, och han tar upp något ganska viktigt.
He says go.
Han säger gå.
And make disciples.
Och gör lärjungar.
Go.
Gå.
And that means you can't sit at home and actively participate in what Jesus commanded with the Great Commission.
Och det betyder att du kan inte bara sitta hemma och därmed delta i det som Jesus säger i missionsbefallningen.
There's an action implied in that verse.
Det finns en handling inbyggd i den versen.
You need to step out.
Du behöver ta ett steg ut.
And I think for most of us that stepping out is life changing.
Och jag tror att för de flesta av oss så är det här att ta ett steg ut någonting livsförvandlande.
I remember giving my life to the Lord when I was 14 years old.
Jag kommer ihåg hur jag lämnade mitt liv till Jesus när jag var 14.
And I later, much later, heard my parents said I changed quite a bit after that.
Och jag har hört mina föräldrar säga mycket senare att jag förändrades väldigt mycket just då.
Now remember, I was still a teenager in those days.
Men kom ihåg att jag var fortfarande tonåring då.
I also hear that it was difficult to have me in the house.
Och jag förstår att det var svårt för dem också att ha mig i huset.
But 3 years later, I got baptized in the Holy Spirit.
Men 3 år senare så blev jag döpt i den helige ande.
And suddenly, I was willing to share with other kids what had happened in my life.
Och plötsligt så var jag villig att dela med andra ungdomar om vad som hade hänt i mitt liv.
And literally the next Sunday, there were 3 of my friends coming to church with me.
Och lite senare en söndag så var det 3 av mina vänner som följde med till kyrkan.
So for 3 years there had been this difference in my life, but only when I spoke out that people say, "Hey, I understand what you're saying."
Så under 3 år så hade det varit en förändring i mitt liv, men det var inte förrän jag började tala ut det här som det märktes.
So yes, people notice when God lives in you that there is something different to you.
Så människor märker när Gud bor i dig och att det är något annorlunda med dig.
But it requires for you to step out and go for him to make people hear the message.
Men det kräver att du gör precis som vi sa, att gå för att människor ska kunna få höra budskapet.
I grew up, that's the other funny thing about me, in a Gideon house.
Jag växte upp, och det är en annan sån här lite knepig sak med mig, att jag växte upp i ett hem där man var med i Gideoniterna.
And so as you know, Goda Nyheter used to be the Gideons here in Sweden.
Och som ni har förstått, Goda Nyheter nu, det var det som hette Gideoniterna förr i Sverige.
And much of our ministry is in sharing the gospel by handing out God's word.
Och mycket av vårt arbete handlar om att dela evangeliet genom att ge människor Guds ord.
And I can keep you busy probably for hours with testimonies of people being saved as a result of getting a copy of God's word.
Och jag skulle kunna stå här i timtal och berätta om människor som har fått lämna sina liv till Jesus tack vare de insatserna.
But what I'd come to realize over time,
men det jag har insett över tiden,
is that whenever Gideons went the extra step,
Whenever they went the extra step. Varje gång som en Gideonitmedlem tog det här extra steget.
and actually engaged with the person they gave the Bibles to.
Och aktivt liksom interagerade och samtalade med den person som man ger en bibel till.
The possibility, the potential for persons coming to salvation exponentially went up.
Så har ju möjligheten för den här personen att komma till tro ökat exponentiellt.
And it played out in a strange way in my own life.
Och det här tog sig en ganska lustig väg i mitt liv.
Because the more I started thinking about this, I realized that we have a big responsibility as Gideons in ourselves to actually take that extra step.
Och ju mer jag höll på med det här så insåg jag att vi som då Gideonitmedlemmar hade ett ansvar att ta det här extra steget.
And that actually eventually led to a point where God made my season at the Gideons come to an end and moving into a new ministry.
Och det gjorde att Gud ledde det så att min tid med Gideoniterna i Sydafrika kom till en slutpunkt och han ledde mig in i ett annat arbete.
A ministry that is a partner of the organization I work for now, Sherwood Global.
Och det är en organisation som idag är partner med den organisation jag arbetar för nu, Sherwood Global.
And a ministry equipping Christians to share the gospel through their own testimony.
Och det är en organisation i Sydafrika som arbetar med att utrusta människor med redskap för att evangelisera ut mot andra.
Now I'm not saying today that all of you need to do that too.
Jag säger inte idag att varenda en av er här behöver göra det också.
But what I'm sharing with you is that you need to come to a realization that God expects from you to take that extra step.
Men det jag säger är att du behöver förstå att Gud förväntar sig att du på något sätt ska ta det här extra steget.
And maybe that may mean just sharing what you believe with your neighbors or your friends.
Och det kanske betyder att du helt enkelt ska berätta vad du tror för dina grannar, för dina vänner.
Or it may mean actually speaking up towards a colleague at work, although it may be difficult.
Eller kanske att tala ut i ett sammanhang mot en kollega på arbetet om någonting som inte står rätt till, även om det kan vara svårt.
It's not easy. I will be honest with you.
Det är inte lätt. Jag ska vara ärlig mot dig med det.
But it impacts often yourself even more than it impacts the people that you're sharing the gospel with.
Men ibland så påverkar det till och med dig själv mer än vad det påverkar människor du möter.
You can look at the first example in scripture when Peter and John had to stand up for what they believed. Just after receiving the Holy Spirit.
Ni kan se på det första exemplet i Bibeln där Petrus och Johannes måste stå upp för det de tror på.
And you read about it in the book of Acts where they go up to the synagogue on the Sabbath.
Och vi läser om det i Apostlagärningarna när de går till synagogan på sabbaten.
And here's this beggar sitting on the side of the road.
Och här är den här tiggaren som sitter längs med vägen.
And my good friend Peter in the moment without thinking.
Och min gode vän Petrus utan att tänka i ögonblicket där.
Says to this beggar, listen, I have nothing to give to you, but get onto your feet.
Han säger, lyssna på det här. Jag har ingenting att ge dig, men res dig upp.
And what does this guy do? He gets up on his feet.
Och vad gör han? Han reser sig upp på sina fötter.
God moves when we move.
Gud handlar och rör sig när vi rör oss.
God moves when we move.
Gud rör sig när vi rör oss.
Can I ask a difficult question this morning?
Får jag ställa en svår fråga här på förmiddagen?
How many of you have witnessed before how someone come to salvation in Christ? Because you shared the gospel with them. Can you raise your hand?
Hur många av er har vittnat för någon om frälsningen och att de fick veta då and they became believers? Is that what you said?
Yes.
Ja, att de blev frälsta.
We're in a Pentecostal church here.
Vi är en pingstkyrka här.
I tell you this, I promise you this, if your hand did not go up.
Jag lovar det här att om din hand nu inte åkte upp.
If you do it once.
Om du gör det en gång.
It becomes addictive.
Så blir det något man blir beroende av.
And it's not anything you do other than just sharing the gospel.
Och du gör egentligen ingenting annat än att du delar evangeliet.
But it releases a kind of joy in yourself that you get from nothing else.
Men det frigör en sorts glädje inom bord som du inte får någon annanstans ifrån.
And I want to challenge you this morning to taste God in this way.
Och jag vill utmana dig idag att pröva Gud på det här sättet.
When you step out of that door.
När du går ut genom den dörren.
Say God, send me one person.
Säg till Gud, skicka någon en person till mig.
But be careful.
Men var försiktig.
Because he will answer you.
Därför att han kommer att svara på den bönen.
And then you need to be prepared.
Och då behöver du vara beredd.
Not with deep theological discussions.
Inte med några djupa teologiska diskussioner.
But just your own story of how God has changed your life.
Utan bara din egen berättelse om hur Gud har förvandlat ditt liv.
As we come to the end of what I'm sharing with you this morning, I want us to look at Colossians 4 and I'm going to work through verses 2 all the way to 6.
Och när vi kommer mot slutet av den här predikan idag så vill jag ta med oss till Kolosserbrevet 4. Och vi ska arbeta oss igenom verserna 2-6. Kolosserbrevet 4-2. Var uthålliga i bönen. Vaka och be under tacksägelse. Be då också för oss att Gud öppnar en dörr för ordet så att jag kan predika hemligheten med Kristus. Det är för den jag är fängslad. Och göra den känd och tala som jag bör. Visa klokhet i umgänget med de utomstående och ta väl vara på tiden. Lägg alltid era ord väl och ge dem sälta. Ni måste veta hur ni ska svara var och en.
So Paul starts and he says, devote yourself to pray with an alert mind and a thankful heart.
Paulus började här med att säga att vi ska vara uthålliga i bönen, vi ska vaka och be under tacksägelse.
It starts with prayer.
Det börjar med bön.
It always starts with prayer.
Det börjar alltid med bön.
And then through the work of the Holy Spirit, it enlightens your mind.
Och sen genom den helige andes verk så får du en slags upplysning i ditt sinne.
Then he goes to the next verse and he says, pray for us too that God will give us many opportunities to speak about his mysterious plan concerning Christ.
Och i nästa vers så säger han att bed att Gud ska öppna vägar och möjligheter för oss, lite olika i svenska och engelska, så att han kan predika hemligheten eller mysteriet med Kristus.
And I don't think that just applied to Paul and the people in prison with him.
Jag tror inte bara att det här är tillämpbart för Paulus och de som satt i fängelse med honom.
It applies to each one of us.
Det är tillämpbart på var och en av oss.
Let us pray for many opportunities.
Låt oss be om många möjligheter.
As I say to you, I'm warning you, if you pray this prayer, God will answer.
Och som jag sa, jag varnar er att om ni ber så kommer Gud att svara på den bönen.
Now one thing that I can tell you about Sweden at least is that this last portion of the scripture will not apply.
Och med det jag kan säga till er i alla fall, med det jag vet om Sverige, så kommer den sista delen av skriften här inte att vara tillämpbart här i Sverige.
He says that is why I'm here in chains.
Och han säger det är därför jag sitter fängslad.
I don't think you will sleep in prison at least tonight if you start doing this.
Jag tror inte att du behöver sova i fängelset i natt om du skulle gå ut och vittna idag.
I can even introduce you to many people that I know that do sleep in prisons because of doing it in the countries where they live.
Men jag skulle kunna introducera för er ett antal personer som jag vet får sova i fängelset därför att de har delat evangeliet.
And which is so much more the reason why we probably will not sleep in prison, that we must take every opportunity to share the gospel.
Och därför ännu mer, eftersom vi inte ens har det problemet för oss, så behöver vi gå ut för att dela evangeliet.
Paul says, pray that I will proclaim this message as clearly as I should.
Bed att jag ska kunna predika det här så klart och tydligt och tala som jag bör, säger han.
And so that's again where prayer comes in, so that the Holy Spirit allows us to speak the message in an easy, understandable way.
Så återigen, det är där den helige andes verk kommer in, där han hjälper oss att kunna tala på ett sätt så att människor förstår.
You know, when I was small, I had to fight or wrestle with this, that there's theology involved.
När jag var liten så fick jag kämpa ganska mycket i min tro med det här med all teologi som var inblandad i det.
God is not asking you to go and tell your theology to someone in the world.
Gud begär inte av dig att du ska gå ut och berätta hela innehållet av all teologi för någon.
He is sending you to tell to someone else what he had done in your life.
Han sänder dig för att berätta om vad han har gjort i ditt liv.
Your testimony will be enough power to affect that person's life.
Ditt vittnesbörd kommer att vara tillräckligt för att påverka den här personens liv.
Because it's authentic. It's your story.
Därför att det är din berättelse. Det är autentiskt.
When you're authentic, people tend to listen more to what you have to say.
Och när du är autentisk, när du är äkta, då har människor en tendens till att lyssna mer på vad du säger.
Now here's a verse that definitely applies to all of us wherever we live. He says, live wisely among those who are not believers.
Här är en vers som gäller alla, oavsett var vi bor någonstans. Visa klokhet i umgänget med de utomstående.
And make the most of every opportunity.
Och ta väl vara på tiden eller varje möjlighet.
I had to smile. Someone mentioned over our convention over the last few days what it must have been like with Paul in prison.
Jag smålog lite grann för någon nämnde under vår konferens här de här dagarna hur det kan ha varit för Paulus när han satt i fängelse.
Paul was in prison, and so every 6 hours there was a new guard at his gate.
Och Paulus satt ju i ett fängelse där han hade viss frihet, men han hade en vakt som vaktade honom och de bytte var sjätte timme.
And so you can see Paul every 6 hours going, "Hi, I am Paul. Can I tell you what Jesus did in my life?"
Så var sjätte timme säger Paulus till soldaten som kommer, "Hej, jag heter Paulus. Ska jag berätta för dig vad Jesus har gjort i mitt liv?"
Paul couldn't go anywhere. And the soldier was not allowed to go anywhere else.
Paulus kunde inte gå någon annanstans och soldaten hade inte tillåtelse att gå någon annanstans.
And so every 6 hours it would be, "Hi, I am Paul. Can I tell you what Jesus did in my life?"
Så var sjätte timme så lät det, "Hej, jag heter Paulus. Nu ska jag berätta vad Jesus har gjort i mitt liv."
So when last did you do that on the bus?
När gjorde du det senast på bussen?
Now I know in your country, like in my new country, people would say, "Oh, this is a crazy person."
Ja, jag vet att det sägs i Sverige precis som man gör i mitt nya hemland. Åh, det här är ju en galen person.
But in peak traffic they probably have nowhere else to go, so they have to listen what you share.
Men i den här trafiken och när det står still så har de ingenstans att ta vägen utan de är tvungna att lyssna på dig.
My wife is in sales.
Min fru arbetar med försäljning.
And in sales they use something they call an elevator pitch.
Och i försäljning så arbetar man någonting som kallas för elevator pitch. Jag vet inte hur jag ska översätta det. Det är någonting som pissar samtalet på något sätt. So, det är någon som har något bra ord.
If you get into the lift, as we say, on floor one, by the time you get off on floor 10, that person must know what you are selling as a product.
Okej. Okay. Alltså det är elevator, alltså det är en hiss. Så om du kliver in hissen på bottenvåningen tillsammans med någon, när du har kommit till fjärde eller femte våningen, då är allting klart. Då vet den andra personen om vad det är du säljer.
So that gives you about 30 to 45 seconds to market your product.
Så du får mellan 30 och 45 sekunder att marknadsföra din produkt i hissen.
Now you probably need to go and take your testimony and make an elevator pitch of the gospel 45 seconds.
Så du behöver gå ut kanske och träna på att använda ditt vittnesbörd på det här sättet, alltså hissinriktningen på något sätt, 30 till 45 sekunder.
So that it gives you about 45 seconds to share what you want to share about the gospel to the person on the train or on the bus.
Så att du har 45 sekunder ungefär på dig att dela vad du vill säga det mest viktiga om din tro för personen där på bussen eller tåget.
And if you do a good job, then if they leave, they will at least know what you shared with them.
Och om du har gjort det här väl, så åtminstone när de går därifrån så kommer de att veta och ha med sig det du har berättat.
And that is a little seed that you plant in their lives.
Så du har planterat ett frö i deras liv.
And now the responsibility for that person is off you.
Och så ansvaret för den här personen, det ligger inte längre hos dig.
And it has become the work of the Holy Spirit to work with that guy going further.
Det är den helige andes jobb nu att fortsätta arbeta i den här personen.
Now, unfortunately, our Christians in the modern age are like myself with the past in investment banking.
Många kristna idag är ungefär som investerare som jobbar med finans och banker och så vidare.
So you want to see results from what you do.
Man vill ju se resultat av det man har gjort och investerat i.
And you want to share the gospel and that person must immediately accept Christ.
Så att när du delar evangeliet så måste ju den här personen omedelbart ta emot Kristus.
And if it doesn't happen then you feel oh I'm a failure.
Och om det inte händer så tänker du direkt jag är fullständigt misslyckad.
That is not what Jesus said. He said go first of all.
Det var inte det som Jesus sa. Han sa först och främst gå.
Not many people will immediately accept what you have to say.
Inte så många människor kanske kommer att direkt bara acceptera det du säger.
It's only when they do accept that there's the next responsibility in making them disciples.
Så att, men när de sen har gjort det så har du ditt nästa ansvar och det är detta att göra dem till lärjungar.
Let's go to the last verse of that portion. Let your conversation be gracious and attractive.
Sista delen av det här versen är vers 6. Lägg alltid era ord väl och ge dem sälta.
So that you will have the right response for everyone.
Så ni måste veta hur ni ska svara var och en.
Now sometimes we as Christians have this mindset that one size fits all.
Ibland har vi kristna den här inställningen att det är en storlek som passar för alla.
And my message to every single person must be exactly the same message.
Och det budskap jag ger till människor måste vara exakt likadant till alla människor.
With the exact same outcome.
Med exakt samma resultat.
But that is now not how it is. God created people different.
Men det är inte så det fungerar. Gud har skapat oss människor olika.
And so again you need to be prayerful when you reach out to people.
Så återigen då så behöver du vara i bön när du når ut till människor.
So that God can give you wisdom through the Holy Spirit.
Så att Gud kan ge dig vishet genom den helige ande.
For the style of the message that you need to bring across to the person you're dealing with.
För den stil eller den utformning på det budskap du har när du vill presentera evangeliet.
And that first time always is difficult, I promise you that.
Den första gången är alltid svår, jag lovar det.
But the more you do it, the more you realize that it's the Holy Spirit in you that makes it happen.
Men ju mer du praktiserar det här så kommer du märka att det är den helige ande som gör verket inom dig.
And God sometimes allow that opportunity in a moment to result in someone accepting Jesus.
Och ibland så låter Gud det ske på det sättet att inom ett ögonblick så har den här personen tagit emot Jesus.
But other times it's like the situation I have with my brother-in-law.
Och ibland är situationen som den jag har med min svåger.
I've known him for 25 years.
Jag har känt honom i 25 år.
I've prayed with my wife for him for 25 years.
Jag har bett för honom tillsammans med min fru i 25 år.
He grew up in a Pentecostal house.
Han växte upp i ett pingsthem.
But he has never come to Christ.
Men han har aldrig kommit till Kristus.
But that does not allow me to stop sharing the message with him.
Men det gör inte att jag slutar dela det här budskapet med honom.
Yes. Some seeds just take a little bit longer to take.
En del frön tar bara lite längre tid att växa.
And so you need to keep on watering and you need to give on or keep on giving food to the ground.
Så ni behöver fortsätta vattna och fortsätta ge näring åt den här marken.
But we are praying that God will make him a mighty tree one day that when he comes to salvation.
Men vi är ganska bra på att önska oss själva att vi säger Gud gör ett mäktigt under i den här människans liv så att de kommer till Kristus.
Now I'm not saying that your first person that you share the gospel with should be your difficult brother-in-law.
Och jag säger inte heller att den här första gången du delar evangeliet ska vara med din besvärliga svåger.
The easiest is probably to go to the other side of town and speak to a person who you think you will never see again.
Det enklaste förmodligen är åka bort på andra sidan av stan och tala med någon som du tänker att den här kommer jag aldrig träffa igen.
God might just surprise you and that results in a church plant on the other side of town.
Gud kanske överraskar dig och sen så blir det en ny församlingsplantering på den sidan av stan.
But if not, he's taking you on a journey of realizing that you can share the gospel effectively.
Men om inte det händer så tar han ändå med dig på en resa där du får inse och förstå att du kan dela evangeliet på ett effektivt sätt.
Can I ask that you stand with me, please?
Får jag be er stå upp?
Father, I thank you so much for this opportunity this morning.
Fader, jag tackar dig så mycket för den här möjligheten den här morgonen.
For an opportunity to share with like-minded men and women.
Att förmånen att få dela tankar och ord med människor med samma sinnes tankar.
People who want to be here this morning.
Människor som vill vara här den här förmiddagen.
And I believe that every one of them has a testimony in Christ.
Och jag tror att var och en av dem har ett vittnesbörd i Kristus.
But my prayer is this morning that by your Holy Spirit you charge up, you ignite the fire in them to go and take your message to the world.
Men min bön idag är att du laddar och du tänder en gnista och en låga i deras hjärtan att dela evangeliet med människor där ute.
So that each one of them can become the Paul or the Daniel or the Joseph in their walk of life.
Så att var och en av dem kan bli en Paulus, en Daniel, en Josef i deras dagliga liv.
And I pray, Lord, that as they step out in faith, that they realize it is your Holy Spirit doing the work.
Och jag ber att när de tar ett steg ut i tro, att de får förstå att det är din helige ande som leder och bär.
And as they share their testimony in faith,
och när de delar sitt vittnesbörd i tro,
that they will start seeing results that excite them.
Att de ska få se resultat som är spännande.
And Lord, maybe it's only one out of 100 people that react to that message of good news.
Och Herre, det kanske bara en av 100 som reagerar positivt på budskapet om de goda nyheterna.
But then it is a soul that probably never else would have heard your message.
Men då är det en själ som kanske aldrig någonsin annars skulle ha fått höra budskapet.
And the angels in heaven glorify you for that single soul coming to salvation.
Och änglarna i himlen förhärligar dig för den enda själen som kommer till himlen.
God be with each of them, I pray in Jesus' name.
Gud var med var och en av dem, ber jag i Jesu namn.
Amen.
Amen.